jag fick assistans för predikan idag, tror jag. Men pappa tillät inte det. Tack för att jag fick komma tillbaka till er i Östersund. Det är ett tag sedan. Och vid min ålder så vet jag inte alls hur länge sedan det var. Så det lämnar vi därhen. Vi har redan lyssnat till 3 bibeltexter. Egentligen 4 med beredelseordets text. Nu ska ni få en 5:e. För jag valde faktiskt att stanna upp för första årgångens gammaltestamentliga text. Inte så väldigt ofta som jag predikar kanske över just gammaltestamentliga texter. Och jag skulle vilja lyfta fram den. Hesekiels 36:e kapitel ifrån vers 25 är texten, men jag läser faktiskt också vers 24. Gud säger: jag ska hämta er hos de främmande folken och samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska rena, göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land som jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Amen. Vi ber tillsammans. Vi tackar dig, vår himmelske far, för att du har agerat i historien hela tiden. Både när människor har anat det och när ingen har förstått det. Tack för att du fortsätter och verkar i denna din värld. Hjälp oss att upptäcka där du rör dig. Hjälp oss att höra när du talar. Hjälp oss att förstå med våra hjärtan och få en vilja att följa dig. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Jag tror att Israels folk, som den här texten handlade om, i alla tider har fungerat som åskådningsmaterial för de kristna. Precis som Paulus uttrycker det i 1 Korintherbrevet. Allt det som hände dem är exempel och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut in på oss. Tyvärr har det nog blivit lite sådär, både medvetet eller omedvetet, att det har smugits in en liten negativ klang i det här. För oftast har det blivit så här att, ja, se hur Gud misslyckades med Israels folk. Se och tag varning. Men därför så har Gud börjat i Nya Testamentet med att göra någonting nytt med oss. Och underförstått, då går det ju genast mycket bättre. Därför att vi är ju så mycket bättre på att lyssna till Guds röst och göra det som Gud vill. Vilket ju tyvärr inte stämmer. För Gud har nog haft samma problem med oss människor hela tiden. Att få oss dit han vill. För vi är nog lite lomhörda allihop inför Gud. Därför så tycker jag att det är ganska typiskt Gud att när han liksom lovar sitt folk att göra någonting nytt ibland dem, så gör han det i en sån här hopplös situation. Israels folk befinner sig i fångenskap i Babylonien när Gud talar genom sin profet Hesekiel. Allt hopp är ute. Landet är förött. Templet är jämnat med marken. Vad har de att hoppas på? Inte mycket. Det är då Gud kommer och ger dem detta fantastiska löfte. Han talar om en ny tid. Och jag tycker det är så typiskt för Gud. Att där vi ingenting ser, där ser Gud. När vi har gett upp hoppet, så har Gud en plan. När människor idag mer och mer grips av förskräckelse över det som håller på att gå över vår värld. När människor kan ana att, oj, det här kommer inte att gå bra. Och när det kanske till och med kommer att gå så långt som det står i evangelierna som Jesus säger, att människor till och med kommer att ge upp andan av förskräckelse inför det som ska gå över världen. Då säger Gud, observera, detta som kommer, det är födslovåndor. Det vill säga, han är på väg att föda någonting alldeles nytt. Där människor håller på att ge upp andan av förskräckelse. Han tänker skapa nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Sån är Gud. När vi har tappat modet och inte ser någon väg, och säger Gud, nu ska jag göra någonting nytt. Och det finns två väldigt enkla ord i den här texten som jag tycker är så fantastiska. Och det är Herrens ord, jag skall. Jag skall. Och det återkommer gång efter annan. Och här tycker jag att evangeliet är som tydligast i Gamla testamentet. När Gud säger detta, jag skall. För vi människor, vi är så inställda på vad det är vi ska göra. Eller hur? Hela vår vardag tror jag är inställd på det här. Vad ska vi göra idag? Och de flesta av oss vet redan när vi öppnar almanackan vad vi ska göra. Det är inrutat. Men jag tror vi tar med oss det här också när vi kommer inför Gud. Vad ska vi göra, Gud? Hur många enskilda har inte suttit med den frågan och hur många församlingar har inte suttit med den frågan? Gud, vad ska vi göra? Vi vet inte vad vi ska göra. Gud, hur ska vi ändra på alltihop det här? Hur ska vi vinna människorna? Vad ska vi göra? Profeten Jesaja. Han säger till samma splittrade folk i ungefär samma tid. Om ni vänder om och är stilla, så ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Och så konstaterade Herren, men ni vill inte. Ni vill bara jaga på. Därför kommer ni att bli jagade. Och så säger han till sist, därför väntar Herren till dess att han kan vara er nådig. Herren säger alltså, jag pausar lite grann. Men sen ska jag göra någonting. Lär er att lyssna in vad jag gör. Det är egentligen det Herren säger. Och så kommer i våran text fem saker som han lovar sitt folk att han ska göra. Fem saker. Och nu kommer jag att verkligen pröva ert minne om ni kommer ihåg de här fem sakerna sen. Fem saker som Herren lovar att göra. Det första. Jag ska föra er till ert eget land. Och det var ju naturligtvis det som var det grundläggande för Israels folk i det här läget. De visste inte hur det skulle gå till. De längtade hem. Jag ska föra er dit. Gud har under flera vändor i historien fört tillbaka sitt folk till sitt löftesland. Och jag tillhör de naiva troende som är övertygade om att när Herren placerade tillbaka sitt folk till landet 1948, så var det en del i detta löfte från Guds sida. Jag ska göra det. Oavsett vad människor tycker eller tänker, därför att Gud har planerat det. Genom Jesus Kristus så vidgas ju också begreppet det här med landet. Jag menar, jag som smålänning svensk har inte fått något löfte om landet Israel. Men jag har fått ett löfte om landet ändå genom Jesus Kristus. Paulus uttrycker det så här: vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. I Kristus har perspektivet verkligen vidgats. Trons folk har ett hemland dit han ska föra oss. I min faders hus finns det många rum. Det är därför jag far hem. Jag tror Jesus håller på och bäddar vårt rum. Eller vad han gör. Han förbereder vårt hem. Landet. Ett land fullt av rättfärdighet och sanning. Hur gör han för att förbereda oss för landet? Ja, det är det andra han ska göra. Han ska bestänka oss med rent vatten och göra oss rena. Bestänka oss med rent vatten och göra oss rena. Det är ju dopets söndag, speciellt idag. Vårt dop. Och dopet är ju inte bara en vacker symbolfråga, som det ibland kanske har blivit. Att vi döper utav slentrian därför att det ska göras. Och det känns så vackert. Känns så vackert så att man till och med har börjat att göra andra dopliknande ceremonier när man inte vill ha dopet och den kristna tron med. Därför att det är så vackert. Men dopet är någonting mer än en symbolfråga. Det är blodigt allvar. Gud säger till oss alla: du är oren. Du behöver bli ren. Nej, men så allvarligt kan det väl inte vara. Så illa är det väl inte? Jo, säger Herren. Synden har genomsyrat hela mänskligheten så djupt så att inte ens det oskyldigaste lilla barn är ren i Guds ögon. Ja, det är rent i våra ögon. Men inte Gud som ser igenom alltihop. Då är det så viktigt att veta det här: jag, Gud, ska göra er rena. Gud kan göra oss rena, och han verkar verkligen i dopet. Men det är ju inte vattnet som verkar det. Visst har ni läst er katekes? Eller fick ni läsa katekesen när ni konfirmerades? En del nickar. Jag har en ny utgåva av Luthers lilla katekes. Där säger Luther så här: vattnet gör det säkert inte, utan Guds ord som är med och i vattnet, och tron som tror på det med vattnet förenade ordet och litar på det. När du och jag döps så är det inte vattnet som gör det. Men det är ordet som är med och i vattnet som verkar. Och så är det hopkopplat med tro och förtröstan på att Gud verkar. Förunderligt. Men det är så Gud handlar med oss människor. Vattnet, det har vi fått som en hjälp för vår tro. Men det är ordet som verkar, därför att vi i tro tar emot och förtröstar. Gud ska alltså ge oss landet. Gud ska bestänka oss med rent vatten och göra oss rena. Gud ger oss ett nytt hjärta, är den tredje saken. Gud ger oss ett nytt hjärta. Och han säger att han ska ta bort stenhjärtat och ge oss ett hjärta av kött. Nu snackar vi hjärttransplantation. Att ta bort stenhjärtat och ge ett levande hjärta. Och jag tycker så mycket om ordet hjärta i Bibeln. Därför att hjärta, det rymmer så oändligt mycket. Det handlar om vårt förstånd. Det handlar om våra känslor. Det handlar om vår vilja. Så att när ordet hjärta används, då täcker du egentligen hela vår personlighet. Förstånd, känsla och vilja. Så det Gud börjar i dopet med oss, det har ett helhetsperspektiv. Gud vill alltså inte koppla bort vårt förstånd. Tvärtom. Han vill upplysa vårt förstånd. Så att vi börjar ana och se denne fantastiske Gud som finns i och bakom alltihop det här enorma som vi har i vårt universum. Och det är säkert mycket större än vad vi har en aning om. Det är därför Paulus talar om hur viktigt det är att vi förnyas i våra tankar också. Att låta våra tankar formas utav hans tänkande. Och det är inte för att göra oss dumma, tvärtom. Det är ju för att vi ska förstå och kunna hantera tillvaron utan att få alla de här baksmällarna som vi har fått så väldigt mycket i vår värld. Gud vill leda oss in i kunskapen så att vi inte gör alla de här dumheterna som vi har en sån tendens att göra. Gud vill förvandla våra sinnen så att vi börjar längta efter att bära fram våra kroppar till Gud som ett levande offer, som Paulus uttrycker det. Det vill säga att jag vågar släppa kontrollen själv. Kontroll är någonting som vi har ute i fingerspetsarna allihop, det vågar jag påstå. Vi vill ha total kontroll. Och vi blir våldsamt osäkra när vi inte har kontroll. De flesta av oss. Särskilt när det börjar gälla någonting. När vi börjar befria oss ifrån oss själva, eller befrias från oss själva, och våga mer och mer säga till Herren, använd mig som du har tänkt. Det är egentligen där jag tror den spännande vandringen börjar. Tänk om Herren leder dig och mig till något riktigt fascinerande som han har tänkt. Märker du hur lätt vi har att tänka? Ja, då leder han mig till någonting svårt och jobbigt och tråkigt. Men tänk om han leder dig till precis det där som du har längtat efter att få finna. fast du har ännu inte kunnat ta till dig det. Därför att det är för stort eller för svårt att komma åt. Tänk om det är just din djupaste dröm längst in i hjärtat som han leder dig till. Gud är mäktig att förvandla oss så att vi börjar älska Gud mer än någonting annat. Och att vi faktiskt börjar älska våra medmänniskor. Helt enkelt därför att det är han som ska göra det. Men jag tänker att det är då det är så viktigt att få påminna varandra om på nytt om det där med stillhet och vila. Jag menar, om du skulle göra en hjärtoperation så gör du det inte medan du samtidigt sitter och löneförhandlar eller ute och handlar eller något annat, utan läkaren tar dig och lägger dig på en bra plats och söver ner dig och får dig i stillhet så att ingreppet kan göras. Och jag tänker i min naivitet att det är det här som våra små stilla stunder handlar om. Antingen i kyrkan eller där jag stannar upp bara kanske en minut eller två. Alltså de där stunderna utav så total uppmärksamhet jag kan ge åt Gud. Så att han får börja göra den här operationen i mitt hjärta. Jag tror att det är mycket han vill göra här inne. Men jag har så mycket att göra så att jag hinner inte alltid stanna upp och uppfatta vad det är han gör. Vi stressar så lätt. Utav vackert väder en söndag. Eller av allt vi måste göra. Och vi slits så lätt ifrån gudstjänstgemenskapen. Men ta vara på den. Det är inte en plikt som du ska göra. Utan det kan vara ett av de här tillfällena. När du blir så stilla så att Herren gör ett ingrepp. Och så går du ut och så kan du andas lite lättare. Därför att det är någonting som har släppt i din tunga andning. Det har hänt någonting med dig. Och jag tror det är precis samma sak som kan hända i din dagliga lilla stund, var du än har den någonstans. Han vill ingjuta sin frid. Han kan göra det omöjliga möjligt. Gud ger oss alltså ett nytt hjärta. Det var det tredje. Och det fjärde, Gud fyller oss med en ny ande. Gud fyller oss med en ny ande. Och jag tycker så fantastiskt mycket om uttrycket här. Med min egen ande ska jag fylla er. Inte vilken ande som helst. Nu ska jag göra dem andliga på något speciellt sätt, utan Gud tar av sin egen ande. Tänk om jag kunde begripa det här. Vår gamle lärofader Carl Olof Rosenius, han utbrister på ett ställe i en av sina skrifter. Och det där läste jag som, jag tror jag var bara tonåring. Vilken ära och nåd. Att samma ande som bor i Gud bor i mig. Då kan det inte vara långt mellan Gud och dig. Eller? Då måste det vara ganska nära. Om samma ande delar boplats. Då kan det inte vara långt för mig att nå till Gud i min bön. Om samma ande bor i mig som i Gud. Det är ju direkt koppling. Det är det här fantastiska löftet som Paulus gav, nej Petrus menar jag, på på pingstdagen i sin predikan. Jag måste få läsa det allra sist. Apostlagärningarna 2, vers 38 och 39. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Omvänd er till Herren. Låt döpa er. Får ni en dubbel gåva. Förlåtelse för era synder och den helige ande. Vilken fantastisk dubbelgåva. Jag minns att jag i min ungdom läste, det låter som det bara var i min ungdom jag läste, det kanske det var. Jag läste Watchman Nee, kinesiske förkunnaren och författaren. Och han hade en väldigt fin liten enkel bild kring det här. Han sa att när du kommer till bokhandeln och så har du fått nys om den där boken vill jag ha. Och det var ett verk i två volymer. Så går du dit och så lycklig så köper du den, betalar för den och så pratar du en stund med bokhandlaren och sen så går du hem. Nöjd med att få sätta igång och läsa de där böckerna. När du kommer hem så upptäcker du, hoppsan, jag fick bara med mig en av de här två volymerna. Och då säger han, vad gör du då? Ja, du går naturligtvis tillbaka och du köper inte den andra volymen för den har du ju redan betalt. Utan du bara ber att få den därför att du hade glömt den. Så är det, sa han med oss som kristna. Väldigt många tänker att ja, men det är fantastiskt att jag fick med mig syndernas förlåtelse. Men så blir man kanske medveten om att ja, men du har fått den helige ande som en speciell gåva också. Ja, hur ska jag göra då för att få tag på den? Och så börjar vi fundera och vi börjar planera. Ja, men om jag gör si, om jag gör så får jag den helige ande också. Om jag ber tillräckligt mycket så får jag... Nej, det är redan betalt. Den helige ande är en gåva ifrån Jesus som ger både syndernas förlåtelse och den helige ande. Du har fått bägge gåvorna. Har du inte förstått det så gå tillbaka till handlaren. Han som har gåvorna om du har glömt det. Ta vara på den helige andes gåva. Öppna ditt hjärta. Låt den helige ande fylla dig med sina goda frukter. Han kan låta kärleken och glädjen och friden och tålamodet och mildheten och alltihop det här växa i ditt liv. Och dessutom, samma ande är ju den som delar ut sina nådegåvor. Ser du att dina medmänniskor runt omkring behöver hjälp på någon speciell punkt? Och ditt hjärta brinner för det. Fråga den helige ande vilken gåva han vill använda genom dig. För att hjälpa. Kanske är det helbrägdagörelsens gåva som behövs. Kanske är det profetiskt tal. Kanske är det vishet. Kunskap. Ja, vad vet jag. Kanske är det att leda och ordna. Som behövs i den kristna församlingen. Den heliga ande har mängder av gåvor att dela ut. Och du har fått det. Om du är döpt till Kristus, lever i gemenskap med honom, så har du både syndernas förlåtelse och den helige andes rikedom. Det är samma ande som bor i Gud, som bor i dig. Därför kan Gud förverkliga det som stod i femte punkten. Jag ska se till så att ni följer mina bud. Gud verkar alltså inifrån våra hjärtan och lockar fram med andens hjälp det som han vill se. Det är bara därför vi kan stanna upp och bli stilla. Och lyssna efter vad det är Gud ska göra. Och när Gud visar vägen så får vi följa med. Gud förmår. Ska vi be tillsammans? Ja, Gud, när du säger ditt jag skall, då vet jag att det är möjligt. Fast jag har svårt att förstå det och ta det till mig alltid. Kanske alldeles för sällan. Men jag ber dig, Herre, låt dessa gåvor du har gett åt alla dina barn, förlåtelsens nåd och den helige gode ande, låt dessa gåvor få genomsyra våra liv, fylla våra hjärtan, våra tankar. Herre, du som har skapat ett fantastiskt universum, du kan skapa om våra tankar och vårt förstånd, våra känslor, vår vilja. Herre, här har du mig. Här har du oss. Led oss in i dina goda tankar. I Jesu namn. Amen.